We have not been good enough.
10 år har gått sedan britterna valde att lämna EU och sedan dess har mycket blivit sämre.
För Storbritannien och för Europa som helhet så var det ju där ett stort misstag.
Nej, shit down here. It looks nice but it's just boring.
Vad måste den nya premiärministern fixa som de andra misslyckats med?
Let us make this the moment when Britain starts to believe again.
Det här är Ekonomi Ekot Extra med mig, Hanna Malmodin. I måndags kunde man se Andy Burnham kliva ut på trappan framför 10 Downing Street i rollen som Storbritanniens nya premiärminister.
I have just come from Buckingham Palace where I have accepted His Majesty the King's invitation to form a government.
Med en näve i luften och ett leende som sken i kapp med solen berättade han om sina planer.
In doing so, I am acutely conscious that I am the sixth person in the last 10 years to walk up this street. The seventh prime minister since 2016.
Jag är akut medveten om att jag är den sjunde premiärministern sedan 2016.
Let's build a new national sense of unity, of common purpose.
Vi måste visa världen att vi kan nå stabilitet igen, sa Burnham framför de många fotografer och journalister som var på plats för att lyssna på vad han hade att säga.
Let us make this the moment when Britain starts to believe again. The moment we bring back hope. Thank you very much everybody.
James Savage, grundare och ansvarig utgivare av tidningen The Local. Vi ska prata om vad det här betyder, men först, vem är Andy Burnham?
Ja, han är en politisk veteran kan man säga. Han har mest nyligen varit borgmästare i Manchester där han lanserade en slags, vad ska man säga, en slags mittenvänsterpolitik. Det var affärsvänligt, men det handlade om samarbete mellan myndigheter och företag. Men han har tidigare varit en parlamentsledamot, han har varit minister, sjukvårdsminister bland annat. Och han har försökt bli ledare för Labourpartiet 2 gånger tidigare. Först 2010 där han förlorade mot Ed Miliband och 2015 när han förlorade mot Jeremy Corbyn. Och nu har han lyckats. 3rd gången gilt var det för honom.
Mm. Katrin Kelos, du är journalist och författare och bor i Storbritannien. Vad skulle du säga, vad har Burnham för politisk profil?
Ja, mjuk vänster pratar man om här i Storbritannien gällande Labourpartiet. Men han har ju varit borta från London-politiken och varit i Manchester, precis som James säger. Och där har han ju profilerat sig lite mer mot ekonomisk populism skulle man väl kunna säga. Det har varit förslag som att sänk skatten för pubbar inne i stan och höj skatten på Amazon varuhus och sådant som utarmar stadskärnorna. Så att det är så att säga ett försök väldigt mycket med ekonomisk politik slå mot de populistiska strömningar som finns här i Storbritannien, precis som i andra länder, genom ekonomisk politik snarare än att allt fokus hamnar på invandringspolitiken. Där har han profilerat sig också som någon som får saker och ting gjorda, vilket det finns en efterfrågan på i brittisk politik.
Mm. Ja, när han samlade sin regering nu för första gången i veckan så sa han att ministrarnas huvuduppgift blir att hitta sätt att hjälpa familjer som kämpar med höga kostnader, James. Hur kämpigt är det för britterna? Och varför säger han så här?
Ja, men för det är för att det är kämpigt för britterna. Reallönerna har fallit rätt mycket, framförallt sedan 2020-2021, covid, Ukraina-kriget, brexit, det har drivit upp inflationen och dämpat löneökningarna. Så det gör att många britter känner sig rätt fattiga. Och det skiljer sig ganska mycket mellan olika regioner i Storbritannien. Kanske i London, det är ändå en av Europas rikaste regioner, men Storbritannien har också några av Västeuropas allra fattigaste regioner. Så det finns väldigt många människor i Storbritannien som lever på väldigt lite pengar. Så det är tydligt för honom att han, framförallt för att kunna vinna mot Reform UK, Nigel Farages parti, så behöver han visa för de här mindre bemedlade väljare att han har någonting att erbjuda.
Mm. Ja, vi ska återkomma till det där. Som sagt då, så han har ju lovat att han ska göra den största politiska omsvängningen på 40 år ungefär, har han sagt. Alltså sen Margaret Thatcher hade makten på 80-talet och genomförde en rejäl högersväng med stora skattesänkningar, privatiseringar och avregleringar. Och nu vill han då styra bort från det. Vad betyder det i övrigt då för den brittiska ekonomin och näringslivet?
Ja, den som visste det är ju stora ord, och jag tror att man bör säga här att det här är en politisk kultur av stora ord och stora planer som inte alltid översätts i sådär jättemycket hockey. Så det ska ju presenteras någon 10-årsplan i det här var snart. Men det finns ju en retorisk förtjusning i att prata på det sättet, och det är många andra som har lovat vad Burnham nu lovar. Och även om man lyssnar på hur Keir Starmer, den nu avgångne premiärministern, lät här för bara några år sedan, så var det åt det hållet. Så att vi får väl se vad han lanserar. Och som sagt, fiskalt är det är ett svårt läge när Storbritannien lånar så mycket pengar varje dag för att kunna fortsätta fungera. Så att det är ingen premiärminister har särskilt mycket utrymme just nu.
Nej. Och Burnham blir alltså den 7:e premiärministern i Storbritannien sedan folkomröstningen om Brexit på midsommarafton år 2016.
Men några timmar sen blev det alltså klart att Storbritannien har röstat för att lämna EU. Med 52% mot 48% vann lämnarsidan.
Resultatet fick premiärminister David Cameron att avgå och lämna över till Theresa May, som fick den otacksamma uppgiften att förhandla fram hur utträdet skulle gå till praktiskt. Och det gick ingen vidare.
No one wants a good deal more than me. But that has never meant getting a deal at any cost. Britain isn't afraid to leave with no deal if we have to.
Den stora frågan var hur relationen med EU skulle se ut framåt, och det har fortsatt att vara väldigt oklart länge. Så här sa Peter Sandberg, som var vd för Svenska Handelskammaren i London, i det här programmet 2018. Hur känns det i magen för dig?
Det känns oroligt och lite skakigt. Och det är väl ungefär allt som man inte vill att näringslivet ska känna det. Det ligger inga troliga förslag och genomförbara förslag på bordet just nu, och det är bara 6 månader kvar.
Den och flera andra senare deadlines missades och passerades.
We want to leave. We voted to leave. We have to leave, and we can't be messing around any longer.
Vi röstade för att lämna och nu kan vi inte strula längre, sa Brexit-förespråkaren Boris Johnson, som tog över efter Mays avtalsförslag röstats ner flera gånger och som blev den som till sist genomförde skilsmässan från EU den sista januari år 2020.
So there it is. The UK has left the European Union. 47 years of history brought to an end in the name of sovereignty and independence.
Men det politiska kaoset slutade inte i och med det. Efter en rad skandaler fick även han gå.
It's completely wrong. He was doing a good job. The thing is, there's too many backstabbers in politics.
Det är fel att han måste avgå. Han har gjort det han lovat, sa Louise, som jag träffade i London 2020. Men andra var desto gladare.
Thank goodness. Yeah. So, yeah, it's time he went, because he's just like damaging the country. We can't have him.
Sa Andy, som ville att Labourpartiet och Keir Starmer skulle ta över.
He's sensible and boring, and that's what we need.
Så blev det inte då. Torypartiet hann skicka fram ytterligare ett par premiärministrar, bland andra Liz Truss, som orsakade panik på ränte- och valutamarknaden med stora ofinansierade skattesänkningar.
The British pound touches a record low against the dollar as investors make known their displeasure over London's big spending plans.
Men vid valet 2024 så verkade väljarna fått nog av Tories och röstade fram Labour och Keir Starmer, som nu alltså också avgått. James, det har onekligen varit ett par väldigt turbulenta år. Hur skadligt skulle vi säga att det har varit för landet?
Ja, det har varit extremt skadligt på ett politiskt plan. Vi pratar om det ekonomiska, och de hör ihop på något sätt. Men politiskt har det varit extremt skakigt. Och sen kom Keir Starmer in och lovade att stoppa kaoset. Att nu skulle det vara lugn och ro. Att det inte skulle vara så mycket politik i folks liv. Men det kan man säga att han misslyckades kapitalt med. Det har fortsatt det här politiska kaoset. Och nu har det infekterat även Labourpartiet. Och nu är vi inne på vår andra Labour-premiärminister på lite mer än 2 år.
Mm. Man brukar ju säga att Brexit-omröstningen skedde på grund av ett stort missnöje. Hur var situationen då? Vilka löften och argument var det som fick lämna sidan att vinna, James?
Ja, det var flera saker. Det som var mest framträdande under Brexit-kampanjen var migrationsfrågan. Och då handlade det om migration framförallt från forna östeuropeiska stater. Från Polen, från Tjeckien, från de baltiska staterna. Och det var väldigt kontroversiellt och det gjorde att det blev en majoritet. Det var en av faktorerna som gjorde att det blev en majoritet för att lämna EU. Men bland de bakomliggande orsaker för Brexit var de här ekonomiska ojämlikheter mellan olika delar av landet. Att det var många områden i Storbritannien och det var framförallt de som röstade för Brexit som kände sig ofördelaktigt behandlade i det brittiska systemet. De kände att deras ekonomi, att ekonomin funkade inte för dem. Så de röstade för en slags förändring, vilket som helst. Men det var väldigt många komplicerade faktorer bakom det. Lägg till det en liksom principiell motstånd mot EU som kom från väldigt många på den liksom konservativa sidan som bara inte tyckte att någon i Bryssel skulle bestämma.
Mm. Men om man fokar på det ekonomiska då, Katrin, hur blev det? Vad vet vi nu om det ekonomiska facitet så att säga?
Ja, det har ju kommit en del studier. Det är en som är kanske den mest genomarbetade nya studien, forskare från Stanford, Bank of England och King's College som kom i december förra året. Och den visade att BNP per capita har minskat 6-8% jämfört med om Storbritannien stannade kvar i EU. Så det är ju mycket och det är faktiskt mer än vad man, som jag minns det, trodde då. Då pratade man väl om liksom en kostnad på 4% av BNP eller någonting. Men det har varit en mer utdragen ekonomisk pyspunka än vad många tänkte sig. Som jag minns det då för 10 år sedan så var det ju den här rädslan för att hela den finansiella himlen skulle trilla ner, inte minst över finanssektorn här i London. Men som jag skrev här nyligen i en krönika i finansmagasinet EFN, så just finanssektorn i London som står för 11-12% av skatteintäkterna, den har klarat sig förvånansvärt väl sedan Brexit. Men det är just den här utdragna pyspunkan, det är den här politiska osäkerheten som du har varit inne på flera gånger. Liksom premiärminister efter premiärminister, jag vet inte ens hur många finansministrar, osäkerhet om Brexit-avtalen. Det gör det väldigt svårt för företag att investera, för de vet inte vad det är för land de investerar i. Så det är inte så konstigt. Och där pekar ju studier på 12-18% lägre investeringar som förstås har stor effekt på ekonomin och så produktiviteten ner också i landet. Så att det är stora ekonomiska effekter, men sen är det många som tycker att det är värt det. Alltså det var ett politiskt beslut, vi vill lämna EU, vi gjorde det av andra skäl, då får man ta den här kostnaden. Så att det är ju ideologiskt.
Men samtidigt, det här utträdet skedde ju, eller fick dålig timing får man säga. Bara några veckor senare efter Brexit så kom coronapandemin och sen startade Ryssland krig mot Ukraina eller inledde den här fullskaliga invasionen och det blev en stor energi- och inflationskris och så vidare dessutom, James. Tänker du att man överdriver de negativa effekterna av Brexit?
Eller så döljs de negativa effekterna av Brexit av de här andra faktorerna. Det är väldigt svårt i alla fall för väljarna att skilja mellan det som har orsakats av Brexit och det som har orsakats av covid, Ukraina-kriget och andra faktorer. Så jag tror, alltså ekonomer är inte helt ens om exakt vilka effekter Brexit har haft. Och ja, väldigt många väljare, när man frågar dem i opinionsmätningar så säger de att Brexit har inte varit särskilt lyckad. Men exakt hur misslyckad det har varit går det delade meningar om.
Mm. Invandringen, som vi har nämnt, var ju en av de frågor som avgjorde folkomröstningen. Brexit-sidan lovade att invandringen skulle minska, så blev det inte. Nettoinvandringen slog rekord år 2023 med nästan 1 miljon det året. Året efter 2024 så var det stora upplopp och kravaller som många kanske minns på flera ställen i landet när invandrarfientliga grupper gick till angrepp mot både poliser och asylboenden bland annat. Situationen verkar ju inte vara lika akut nu, men under de senaste veckorna så har det varit sammandrabbningar och protester på olika håll i Storbritannien, bland annat i Glasgow. Vad ser du av det här, Katrin? Det verkar ju onekligen vara en väldigt laddad fråga fortfarande.
Det är fortfarande en väldigt laddad fråga och framgången för Reform UK i opinionen. Och jag tror att hela det här senaste premiärministerbytet när Labour kastar ut Starmer och plockar in Andy Burnham som vi har sett de senaste veckorna har ju att göra med att Labourpartiet är så hotat från höger och från Reform UK och Nigel Farage parti, och där tror man då att Burnham med sin lite mer ekonomiska populism ska kunna slå mot de här stämningarna, för att det är ju en stor risk eller möjlighet beroende på hur man ser det att Storbritanniens nästa premiärminister heter Nigel Farage. Och det skulle ju bli ett brittiskt Trump-ögonblick om man tänker sig. Och där skulle man också kunna tänka sig stora marknadsreaktioner med tanke på att landet är så skuldsatt och att man skulle få in en ekonomisk eller en oprövad högerpopulist på premiärministerposten i ett land som då inte är USA, som inte har dollarn och inte har liksom de amerikanska statsobligationerna och så vidare. Så det där är ju en stor sak som kan hända vid nästa val. Så det där, och man märker det ju också, jag bor ju på landet utanför London, och man ser ju Reform och deras flaggor. Sen det som Brexit-förespråkarna har lyckats med som de lovade, det är ju att minska invandringen från Europa. Det är ju mycket, mycket svårare som svensk att flytta till London till exempel om man vill det nu än vad det var innan Brexit, utan det är den utomeuropeiska invandringen som har ökat och som står för den här ökningen. Så att man fick stopp på en invandring och en annan typ av invandring ökade.
Mm. Vad tänker du kring den här frågan, James? Hur stor och splittrande så att säga är den i Storbritannien?
Invandringsfrågan är ett extremt splittrande, extremt stor. Och det har flera bottnar. Man kan se att det som är kanske viktigast politiskt har varit det här irreguljär invandring över den engelska kanalen. De här bilderna som folk ser på sina tv-skärmar, eller om man bor på sydkusten, som man ser på stränderna där folk kommer över engelska kanalen på små båtar. Det ger en slags kaosartad intryck till många brittiska väljare. Så det har blivit väldigt känsligt politiskt. Men sen de allra största andel av invandrarna har kommit helt lagliga vägar. Och det är tack vare politiken som faktiskt Boris Johnson ironiskt nog drev igenom efter Brexit, som ökade invandring något oerhört. Men det var invandring som behövdes i olika delar av ekonomin, för i sjukvården, men även i andra delar av ekonomin, för att försörja företag och organisationer och sjukvården med de kompetenser som de behövde. Så det var en blandad kompott, men det som man verkligen kan säga är att löftet från brexitörerna om att invandring skulle minska har brutits. Och det har brutits på ett ganska stort sätt. Det är väldigt mycket mer invandring än det var före Brexit.
Mm. Trots problemen då, så är Storbritannien fortfarande en av världens största ekonomier. Och som du sa, Katrin, så var det ju många som trodde att London skulle bli helt irrelevant som finansstad efter Brexit. Men så har det ju inte blivit. Och James, Storbritannien räknas ju också som ett av de länder som ligger i framkant när det gäller AI. Delvis tack vare kanske att man står utanför EU.
Ja, för man har haft en lättare reglering av AI i Storbritannien sedan Storbritannien lämnade EU. Och det kanske har hjälpt Storbritannien. Och det som man kan se nu är att Storbritannien efter USA och Kina är det landet som har lyckats bäst med att få AI-startups att växa.
Jag frågade Per Altenberg, chefekonom på Kommerskollegium, hur handelsrelationerna med Sverige ser ut idag, 10 år efter Brexit-omröstningen.
Storbritannien är fortfarande en viktig ekonomi och en viktig exportmarknad för svenska företag. Men om man tittar på siffrorna sedan 2015-16 så är det uppenbart att om man bara tittar nominellt, alltså på värdet av exporten har ökat utan att man tar hänsyn till inflation, så har den ökat till EU med ungefär 80%, men till Storbritannien bara med 30%. Så det är en ökning när man då inte tar hänsyn till inflationen, men den är betydligt lägre till Storbritannien. Och det betyder ju att Storbritannien har minskat i betydelse för svensk export.
Men så rent praktiskt då, hur funkar handeln mellan Storbritannien och Sverige nu?
Ja, det som är skillnaden mot tidigare är att förut satte man ju bara, ja, svenska företag kunde sätta dem på en lastbil och sen, nu kör man kanske inte lastbil i Storbritannien, men man exporterar dem bara utan att man behöver någon administration eller några ursprungsregler eller någonting. Nu är Storbritannien utanför tullunionen, så även om tullarna är noll så krävs det fortfarande pappersarbete och administration.
Det finns alltså ett frihandelsavtal mellan Storbritannien och EU, så handeln är tullfri för de flesta varor. Men det innebär inte att företagen slipper extra krångel. Christian Levin är vd och koncernchef för lastbilstillverkaren Scania.
Ja, men det var ju otroligt problematiskt i början. Vi fick inte ut komponenter från våra leverantörer i Storbritannien på grund av tullklarering och taskiga processer. Och på samma sätt så var det svårt att få in fordon. Det där har ju stabiliserat sig, och idag så flödar det ju precis som det ska. Men det är ökade kostnader för både bolag i Europa och bolag i Storbritannien att ha det på det här viset. Och man kan ju bara hoppas att det här kan successivt byggas tillbaka. Så det är väl ett bra exempel vad som händer när man vill sluta sig istället för att handla globalt med varandra.
Säger Christian Levin. Och Scania är numera en del av den tyska jätten Traton, eller Traton, men har funnits som bolag i Storbritannien sedan mitten av 60-talet. Så när Brexit inträffade så hade man en lång historia i landet.
Men det som hände var ju att ekonomin slutade att växa på det som då var vår största marknad i Europa då, och näst största i världen efter Brasilien. Och sedan dess så har det varit en ganska deprimerande utveckling i ekonomin, och det återspeglas ju då i lastbilsförsäljningen. Det har fortsatt att vara en viktig marknad för oss, men den har blivit omsprungen av Tyskland och Frankrike till exempel. Men nu har vi faktiskt sett ljusning här sista året och har haft väldigt fin orderingång i Storbritannien. Och vi ser ju att Storbritannien närmar sig EU inom många frågor, och att man successivt tar steg för att förenkla utbytet av varor och tjänster, vilket är oerhört positivt. Det är en stor marknad och borde vara en ännu större marknad, och kommer att bli det när man får fart på sin ekonomi.
På tal om den här relationen med EU så var det ju tänkt att det skulle hållas ett toppmöte i Bryssel i onsdags. Men det ställdes in i sista sekund efter de här turerna kring premiärministerposten. Men hur skulle du säga, James, att relationen med och synen på för den delen EU är idag då?
Alltså relationen har blivit mer positiv. Man får tänka tillbaka till 2016 och hur det såg ut inför folkomröstningen. Då trodde Storbritannien att man hade en relation med USA som man skulle kunna bygga vidare på som en politisk partner. Man trodde att man skulle kunna bygga en relation. Många i Storbritannien trodde att man skulle kunna bygga en relation med andra delar av världen, med det gamla samväldet och så. Men sedan dess har väldigt mycket förändrats, och inte minst har geopolitik gjort comeback i EU. Så relationen med EU nu ses ur ett geopolitiskt ståndpunkt, men också att man ser den liksom, vikten av den ekonomiska partnerskapen med EU på ett annat ljus tack vare den skakiga relationen med USA. Så på många olika sätt har hela spelplanen kring Storbritannien och EU och Storbritanniens plats i världen ändrats radikalt sedan 2016 tack vare Trump, tack vare invasionen av Ukraina. Man ser det i opinionsmätningar att väldigt många fler britter ser en närmare relation till EU som någonting som är väldigt viktigt för landet.
Mm. Ja, Burnham har tidigare sagt att han gärna ser att Storbritannien går med i EU igen. Har du några tankar kring
under
det här?
Under hans livstid.
Ja, precis.
Men, under hans livstid, och han är bara 55, så ja. Han nämnde lite marginal där.
Men vad har du för tankar, Katrin, kring den här frågan?
Nej, men jag håller med James där. Det har ju skett ett närmande på grund av omständigheterna i världen, förutom de faktorer som James nämner, så tror jag liksom specifikt den här insikten om att man sitter i samma båt på ett stormigt geopolitiskt hav har liksom närmat sig och tagits in, tror jag, ganska brett här. Men sen om det kommer innebära ett formellt EU-inträde, det får man ju se. EU själv lär väl förändras mycket de närmaste decennierna, så att vi får se. Och så man gick ju igenom, man hoppade över många svåra hinder för att ta sig ut ur det här äktenskapet till Europa. Så att jag vet inte om man är så sugen på att hoppa över ännu högre hinder för att ta sig in igen. Men ja, vem vet? Mm.
I veckan besökte utrikesreporter Sofia Sofroniadou ett av de ställen där stödet för Labour-regeringen är som lägst.
Keir Starmer's gone now, which is one good thing. You got Burnham here now, which he came along with good ideas and he seems a fresh breath. So yeah, let's see what he can do. But at the moment, I'm quite happy down here the way we're plodding on. Let's see how the big picture pans out.
det är bra att Starmer är borta och Burnham verkar ha bra idéer, sa Terence Haggis som bor i Jaywick, som är ett av de mest socioekonomiskt utsatta områdena i England. Själv röstar han dock på högerpopulistiska Reform UK med Nigel Farage.
A man from south. He's doing what he can see what's wrong here and he's trying his best to sort it out.
Jaywick är en gammal semesterort vid kusten, men Kane och Bailey, som Sofia också träffade, har svårt att se något positivt med den.
Nej, nah, shit down here. It looks nice, but it's just boring. Nothing to do.
But anyone that's 18 or over, absolutely nothing here. You can gamble, but you're losing your money anyway. I know that too well.
But what do you think about hope for future and like possibilities for work and education?
Don't think there'll be anything like that around here, purely because there's no room in Jaywick. It's just all run-down houses, no one works around here.
Alla är arbetslösa här, säger de ungefär. Burnham, han avslutade ju sitt tal i veckan med att säga, låt det här bli tillfället när framtidshoppet väcks till liv igen. Men de här killarna verkar ju inte ha sådär väldigt mycket framtidstro direkt. Katrin, vad säger du? Hur ser du på framtiden för Storbritannien på det stora hela då, sammanfattningsvis? Är det ett land på dekis eller inte?
Det är ett land som har haft stora problem sedan finanskrisen 2008 och inte ekonomiskt återhämtat sig sedan dess. Och vad vi hörde här i det här klippet är ju precis de här långsiktiga problemen som har existerat i decennier och inte har någonting att göra, varken Brexit eller finanskrisen eller pandemin eller de andra kriser som har kommit ovanpå det. Men det är den här långtidsarbetslösheten och de regionala ojämlikheterna och en fattigdom som är av en typ som jag tror att liksom svenskar har svårt att föreställa sig som existerar i delar av Storbritannien och de enorma klyftorna. Och det där är ju många som har försökt göra någonting åt och ingen som har lyckats på många decennier, så att vi får se.
Mm. Vad säger du, James?
Nej, men absolut precis som Katrin säger, det är ju de regionala ojämlikheterna och de sociala klyftorna som är de stora frågorna i Storbritannien. Storbritannien har några av Europas allra rikaste regioner och några av Europas allra fattigaste regioner. Om han kan lyckas vända den utvecklingen så kommer han att gå till historia. Men det är ju det är inte någonting man gör med en handvändning.
Mm. Det här var Ekonomiekot Extra. Följ oss gärna i Sveriges Radios app så missar du inte nästa avsnitt. Jag som producerat heter Hanna Malmodin. Ni har även hört bland andra Katrin Kielos som är journalist på EFN och James Savage från The Local. Hej då!